Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Boys and girls och tanter och farbröder och allt vad ni nu kan tänkas vara där ute. Och framförallt, hallå min kära kollega Maria.
Hallå kära Ingrid, hur står det till? Du låter oförskämt liksom pigg och glad för att vara en måndag förmiddag.
Ja, fast nu är det ju liksom så med det jobbet vi har att det finns ju inte egentligen några veckodagar. Även om vi kanske är lite latare på helgerna, men man är ju ändå alltid på något sätt.
Det är arbete. Sant, och vi har ju publicerat som galningar i helgen. Så.
Mm, det har vi faktiskt. Ja, och som ni ser på den alldeles lysande bilden av ointressanta statusuppdateringar så ska vi idag prata om skräcksossar.
Mm.
Vilka har vi på bilden, Maria?
Ja, det är ju som vanligt en hysteriskt rolig bild. Längst till vänster har vi Maggot. Och sen har vi spetälskan som kryper fram under till där och över dem hovrar Stiffe Steffe.
Mm.
Och längst till höger så har vi den väldigt otäcka kommunalrådet i Malmö, Latrin.
Just precis, som stiger upp med sina grodmanshänder och en toalettstol. Mm. Det är väldigt elakt, men alltså, vi menar faktiskt fullt allvar att sossarna håller på, alltså, de är riktigt skräckinjagande nu. Det är väldigt obehagligt det som händer och därför får de faktiskt finna sig att bli porträtterade på det här sättet.
Satiriserade skulle jag ju vilja säga att det är, och det har man faktiskt lov att göra, och speciellt med furstare, fel ord, men makthavare som missbrukar sin makt på det sättet som sossarna gör.
Mm, precis. Vi ska också tala om hemliga perversioner i den fantastiska artikeln som du har skrivit och som vi la ut igår, och vi ska prata om kriget mot kontanterna. Men vi har inget emot kontanter, du och jag.
Vilken fin hipp-hipp-övergång där.
Ja, ja.
Nej, men hur gör man då om man nu liksom känner att jag vill stötta Ingrid och Maria och deras opinionsarbete?
Ja, vi har ju inte precis någon kontantmottagning, men däremot så kan man swisha och man kan sätta in på bankgiro och man kan skicka pengar till oss via PayPal. Och alla de här uppgifterna hittar ni på vår hemsida ingridomaria.se och även i programmets beskrivning om ni nu lyssnar på Podbean eller Spreaker där vi numera finns.
Mm. Precis, månadsgivare, sa du det på
hemsidan? Nej, det sa jag inte.
Nej. För det är väldigt bra om man blir det. Vi har någonting som kallas för donorbox där man kan fylla i valfritt belopp. Säg att man vill ge 200 kronor i månaden. Fyller man i då så skriver man en gång per månad. Alltså man väljer det alternativet. Så blir man som en slags prenumerant, och det är ju väldigt tryggt för oss ju fler sådana vi kan få.
Så är det. Så att vi hoppas att vi får ett gäng nya nu.
Mm. Du, det här med kontanter, vad handlar det om?
Alltså, det var en av de absolut mest bizarra artiklar jag någonsin har läst på Nya Tider häromdagen. Som handlar om Ingemar Ramel. Han är 52 år och han hade varit på O'Learys i Göteborg. Göteborgs central. Och han hade druckit lite juice och han hade ätit någon hamburgare eller vad det var. Och det skulle kosta då 220 kronor. Och han gick fram till kassan och tog fram 220 kronor i kontanter. Varpå de då säger, nej, vi tar inte emot kontanter. Jaså, det står inga skyltar om det. För han är en sån person som gärna vill betala med kontanter. Men det händer att han går på ställen där de skriver, vi tar inte emot kontanter. Så tänker han, okej, då måste jag betala med kort. Och så kan han ju välja om han vill eller inte gå in på den restaurangen. Men här hade det inte syns några skyltar. Det satt inga på dörren. Trots att personalen påstod att det gjorde det, så fanns det inga skyltar. Och det fanns inte heller på borden som de påstod. Så han säger så här, nej, nu är här 220 kronor. Varsågod att ta de pengarna nu. Så att jag får betala och gå härifrån. Då utbryter fullständigt kalabalik. De säger att du måste ta fram kortet. Och när han då inte gör det, då kommer ordningsvakterna och brottar ner honom. Trots att pengarna ligger på bordet så påstår de att han inte vill betala.
Ja, det är det galnaste jag har hört. Och de inte bara brottar ner honom, de misshandlar ju honom, får man väl lov att säga det. Alltså, Nya Tider har ju publicerat bilder på hur han ser ut på armarna, stora blåmärken.
Ja, visst. Och de sätter handfängsel på honom. Och sen så säger de då att om inte han betalar med kort så ska de ringa polisen. Och så säger han, ja men ring ni polisen för jag vill också gärna anmäla detta.
Mm.
Men så kommer polisen och då sätter de honom i bilen och säger att han är skyldig till någon slags bedrägeri.
Va? Bedrägeri för att han vill betala kontant?
Ja, bedrägligt beteende. Okay. Och polisen tar ut honom till bilen där han då förhörs. Och han har fortfarande handfängsel då. Och folk går ju förbi och ser detta. Och det här är ju liksom inte någon kriminell person. Ja, så säger han då att han vill ju då polisanmäla det som har hänt. Och till sist så skjutsar de hem honom. Och så gör han sin anmälan som naturligtvis lades ner 3 dagar senare.
Mm. Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är helt mållös. Den här historien är... Man har ju hört en del knepiga historier om just kontanthantering. Och att det är nästan... De försöker strypa det mer och mer på alla möjliga ställen. Folk som har... Det är så här konstigt. Folk som har velat sätta in kontanter på banken har blivit nekade att göra det, typ. Eller du vet, utsatta för tredje gradens korsförhör då, liksom.
Ja, var kommer de här pengarna ifrån? Ja, det som jag har sparat hemma i en spargris. Nja, det vet vi nog inte.
Mm. Jag sa sist att jag hade sålt grejer på Blocket och då fick jag besked om, jag tror jag skulle sätta in 10 000 i kontanter. Då fick jag besked om att då skulle jag ta kvitto från alla som jag sålde saker till. Eller de skulle ge mig ett kvitto, skrev under på att de har köpt en sak. Mm. Och så ni vet alltså allihopa att tro inte att ni kan komma med kontanter på banken.
Nej, det är helt bisarrt. Och jag menar, herregud, nu kan man alltså bli gripen av polis för att man kräver att man ska få betala med kontanter. Och vi brukar kalla det kriget mot kontanterna. Och det finns en bra film om det här som finns på YouTube. Den kom för ett par år sedan.
Mm.
En svensk film. Där väldigt många varnar för det här. För tänk bara en sån sak att om det inte finns några kontanter, vilket ni hjälper till att bidra till genom att alltid använda kort eller Swish. Då är det så att om du har, vi säger du har 100 000 kronor på banken, så plötsligt så blir det liksom negativ ränta. Och så får du besked om att nu har du bara 90 000 kvar. Så tänker du, det här gillar inte jag. Så de får inte ta mina pengar. Nu vill jag ta ut dem och lägga dem i madrassen. Det finns inga kontanter, du kan inte ta ut dem.
Nej, och en annan aspekt av det är naturligtvis att de kan spåra precis varenda liten fjärt man släpper.
Mm.
Och det kan man fråga sig hur bra det är. Jag kommer ihåg när ICA införde det systemet som de har nu med sina, du vet, de här kundkorten som man drar så att man ska få rabatt. Liksom.
Mm.
Där reggas ju allting på de här korten, vad du har handlat.
Yeah.
Och då sa ju ICA då att ja, men det är för att vi ska kunna rikta reklam och sådär och komma med erbjudanden om det som du handlar med och så vidare. Mm, visst, man kan använda det så, men man kan använda det på andra sätt också.
Mm.
Så att jag är själv jätteslarvig med detta, använder kort, bara kort i stort sett. Men av ren princip så bör man försöka använda kontanter så mycket som möjligt. Och för det är också det här, tänk om någonting skulle hända med elförsörjningen.
Mm.
Vad gör vi då? Liksom, du vet, hur ska folk... Förstår du hur snabbt det går åt pipan när ingen kan handla med kort? Ingen kan handla med kort och ingen har några kontanter.
Mm.
Vad ska du betala med?
Men det är dödläskigt. Och jag menar, jag upptäckte ju för några månader sedan när jag var på ett café att det stod att vi tar inte emot kontanter. Och då surnade jag till och sa, vad är det? Varför håller ni på så här? Ja, säg åt bankerna. De gör det så dyrt för oss att ha kontanthantering. Att det är därför vi har gått över. Så det här som man för sa att det var mot rån och sånt, det är inte det handlar om längre.
Det handlar om att bankerna vill maximera sina vinster, såklart. Mm. Ja, de är fina människor. Du, vi måste gå vidare för vi har så jäkla mycket på listan idag. Du vill prata om tjuvnyp, säger jag.
Tjuvnypsordlistan. Vår vän Bo som skickar, och nu har han skickat några som jag tyckte var roliga. De nya orden är migroman och migromani. En migroman är en person med abnorm förkärlek för migration och massinvandring. Och det är alltså inte migranterna själva, utan det är ju politiker, mediefolk och andra som vill främja massinvandring. Så migroman, kom ihåg det. Sen har vi även infantiliseringspedagog. Det är, du vet, folk som alltid säger, man ska inte dela upp människor i vi och dem. Och såna här grejer som bara gör oss alla dummare, alltså infantila. Alla människors lika värde.
Alltså en person som spottar ur sig floskler, med andra ord.
Ja. Infantiliseringspedagog.
Pedagog. Mycket bra. Är det Bo som bor i Lund vi pratar
om?
Ja, vi tackar dig Bo för de här orden. Migroman kan man ju då använda istället för batikhexa om man vill vara mindre elak kanske.
Ja, och lite mer könsneutral.
Ja, just det. Det finns ju manliga batikhexor också. Så att, absolut.
Ja, nu ska du få berätta om vad som händer nere i The Rabbit Hole.
Du, där försiggår det så läskiga saker så att jag har nästan inte riktigt pallat med att skriva den här artikelserien som vars första del vi publicerade igår. Filmen Eyes Wide Shut kom 1999 och där får man liksom se hur den yttersta samhällseliten roar sig med så här rituella sexorgier. Och när den filmen kom, den fick ju ett väldigt svalt mottagande. Men man har reviderat, även kritikerna har reviderat sin inställning till den här filmen. För att då var det liksom så här, det var spekulativt och det var liksom de här rituella sexorgiescenerna. Det var liksom, du vet, ja, vad ska vi säga, tacky, dålig smak att Kubrick då, regissören Stanley Kubrick, han gjorde bara det för att liksom få uppmärksamhet eller sådär, för att vara liksom,
för att chocka folk.
Chocka, exakt, chockeffekten, precis. Men dels har man ju då uppvärderat själva filmen och dess innehåll, och den är helt smockfull med symbolik som har tydligen tagit 20 år för de flesta människor att fatta då. Och dels så har det även börjat liksom krypa fram saker som tyder på att såna här ritualer försiggår i verkligheten.
Det är väldigt läskigt, och jag minns ju när jag såg den filmen att jag blev väldigt illa berörd av den. Jag tyckte den var hemskt obehaglig. Jag har aldrig velat se om den, därför att den lämnade mig med sån dålig smak i munnen. Och jag kände bara, men nej, så här kan det, nej, det kan absolut inte finnas människor som håller på det här sättet. Och så tror jag att de flesta tänkte. Och nu ser vi att, jo då, det här var inte alls något spekulativt. Det här var, han hade väl antagligen själv blivit inbjuden på såna här ställen och tänkte att nu ska jag visa världen vad de håller på med. Men jag låtsas ju att det är hittepå. Men vad hände med Stanley Kubrick efter att han hade spelat in filmen?
Han avled väldigt hastigt av en hjärtinfarkt. Han hade ingen känd hjärtsjukdom. Han hade inga, liksom, inte vad jag vet, något högt blodtryck eller någon sån här riskfaktor för hjärtinfarkt. Så att han bara, efter att han hade provvisat filmen för cheferna på Warner Brothers, så föll han död ner.
Och sen gjordes den om, va?
Ja, det är lite omtvistat hur mycket det är som är bortklippt och tillagt och hit och dit. Det är ingen som riktigt vet, är svaret. Men man kan nog vara ganska säker på att det var inte den filmen som föreligger nu. Det var inte den filmen han provvisade, utan de har lagt till eller klippt bort saker. Så att,
Var är då bevisen, Maria, för att eliterna håller på med såna här hemliga perversioner?
Ja, alltså det lustiga med såna här sällskap, ofta när man pratar om Illuminati och vilka det nu är då, liksom, så tycker folk att jaha, skulle de liksom visa det utåt att de håller på med det här? Ja, det är det de ofta gör. Det verkar vara en del av sporten att liksom gnida folks ansikte i vad de håller på med. Och låtsas att det är fiction såklart, eller konst. Eller, ja. I det här fallet då så tar jag som exempel en konstnärinna som heter Marina Abramović. Hon är serbiska men bor i USA, och hon håller på med någonting som kallas för spirit cooking, med sin, att hon målar med en blandning av olika kroppsvätskor. går det ut på då. Och liksom, det sägs inte rakt ut att man ska äta den här blandningen som kan till exempel bestå av bröstmjölk, sperma, blod, urin och så vidare då, va? Men det är underförstått. Och hon har haft spirit cooking fester där väldigt kända personer har varit med. Jag har en bild här på Lady Gaga när hon står och smakar Marina Abramovic kokkonst på någon fest. Yeah. Gud vet vad det består av. Det är en naken kvinna som ligger i en, jag vet inte om det är en verklig person eller om det är en docka. Det går inte att avgöra från bilden, men hon ligger i någon slags brun sörja som kändisarna går och mumsar på. Hon har även bakat mänskliga tårtor föreställande henne själv och Debbie Harry. Och den här tårtan tyckte jag var intressant, för där fick jag direkt en déjà vu-upplevelse. Var jag sett den här liksom ätbara tårtan förut, förutom Makode Lindes berömda, ökända utställning 2012 i Stockholm. Jo, en Rothschildfest 1972. En maskeradbal som är oerhört ökänd i de här sammanhangen, för att den var liksom, det var så mycket okkultism i och okulta symboler på den här festen. Alla gästerna uppmanades att klä ut sig med liksom spektakulära huvudbonader, och så var det väldigt många som hade masker, konstiga masker och burar på huvudet och såna här grejer. Och
den här, precis som de har i Eyes Wide Shut.
Just det, masker. Precis. Bordsdekorationerna bestod av liksom stympade bebisdockor och huvuden och liknande. Marie-Helene de Rothschild och Guy de Rothschild, som var värdpar, de var ju också utspökade. Han har någon jättestor, jättekonstig hatt. Jag vet inte om det går att se vad det är han har på huvudet. Det ser ut som en stor båt eller någonting. Och hon har ett hjorthuvud. Och vad betyder då det? Jo, hornprydda djur associeras med demonguden Baphomet. Så att, och vi har också en bild på Marina Abramovic där hon håller upp ett avhugget gethuvud.
Och jag menar, alltså, hur någon överhuvudtaget kan komma på att som bordsdekorationer ha styckade bebisdockor.
Det är väl kul, va?
Alltså det är så perverst, det är så sjukt att om man överhuvudtaget tycker att det är någonting skojigt att lägga fram på bordet, vad sysslar man då med för övrigt?
Ja, exakt. Det liksom går lite bortom dålig smak, om man säger så. Och det finns massor med bilder från den här festen, och de har ju då som sagt var en naken kvinnotårta. Och festen ägde rum på ett slott som heter Château de Ferrières, och som kuriosa kan man berätta då att där spelade man in filmen The Ninth Gate med Johnny Depp, som av en händelse då, va? Intressant varför Roman Polanski valde just det slottet då. Den här filmen handlar om att Johnny Depp är en slags bokdetektiv som ställs öga mot öga med djävulen själv då, för att han är på jakten efter en bok som djävulen ska ha skrivit och sådär, va? Varför har han valt det slottet? Och sen så, som en ytterligare lustig grej då, så kommer jag in på det att även Stanley Kubricks Eyes Wide Shut är inspelad på ett Rothschild-slott, nämligen Mentmore Towers i England.
Och frågan är varför överhuvudtaget kom ut bilder från den fest 1972. För att, jag menar, sådana här fester har de ju hela tiden, och jag antar att det är totalt förbjudet att fotografera. Ja.
Jag vet faktiskt inte när de bilderna läckte ut, men jag tror att det var inte så himla länge sedan. Nej. Jag tror att det kan ha varit alltså 15 år sedan eller någonting sånt. Men jag kan inte ta gift på det, men jag tror inte att de har varit ute i offentligheten så länge. Men numera är det ju så att man kan läcka ut saker på nätet utan att någon kan ta reda på vem det är som... Nej. Men visst, du gör ju såna här saker med livet som insats, uppenbarligen.
Och vad tror vi, Maria? Tror vi att sånt här förekommer även i Sverige?
Det vet vi att det gör. Så att, men däremot så kan inte jag berätta så mycket om det, därför att jag har inga bra liksom uppgifter mer än att jag vet att det förekommer.
Så och jag har ju sträckt ut handen till olika fåglar som bara fullständigt vägrar att säga någonting.
Ja, det är minerad mark, och det är, man skriver om det med stigande obehag, kan jag säga. Alltså, det kanske började som, för jag gillar konspirationsteorier, jag tycker det är lite kul, och vandringssägner och så det började nog i den änden för min del. Men sen när jag liksom, ju mer jag grävde i det, ju mer fick jag klart för mig att det här är inte hittepå, hur vansinnigt det än låter, det är inte det. Och jag vill säga det om Eyes Wide Shut, att i den filmen så handlar det om vuxna kvinnor som deltar i de här orgierna. Och det är ju liksom, det, man blir illa berörd som du sa. Det blev jag också när jag såg den filmen för första gången. Därför att det är så, det är så, ja, det ser äckligt bara alltihop liksom. Det är så okristligt, låter fel. Men förstår du vad jag menar? Det, det är liksom, ja, syndigt, demoniskt. Jag kan inte förklara det. Men i nästa del av min artikelserie så kommer jag komma in på pedofilkopplingarna som finns med Epstein. För hans orgier som han har hållit på med, ja, det är vuxna kvinnor som har deltagit där också. Men det är inte bara det. Och det finns ju ganska gott om bevis för att, att minderåriga har varit inblandade. Och då blir det ju än äckligare.
Ja, så att alla våra kristna vänner, ni kan gärna lägga in extra växel med förbönerna för oss. För det här är nog inte helt ofarligt att hålla på och skriva om.
Nej, och jag märker att folk blir väldigt, folk på alla kanter blir väldigt upprörda, du vet. En del liksom blir upprörda då för att jag kan inte ta upp varenda aspekt av de här sakerna. Jag måste fokusera liksom på en vinkel och nu har jag valt den här liksom hemliga sällskapsvinkeln. Det finns fler tänkbara vinklar i detta som man skulle kunna ta upp, men det är liksom så journalistik funkar. Man måste renodla. Och jag har valt de minsta gemensamma nämnaren. De minsta gemensamma nämnaren mellan de här superrika människorna och Jeffrey Epstein, det är just de här ritualerna. Så att en del undrar varför jag nämner vad heter han? Elon Musk i ingressen. Och det beror på att från början hade jag bara tänkt att det skulle bli en artikel. Men nu blir det två och det blir mer om Elon Musk i del två.
Mycket spännande. Det ser vi fram emot, Maria.
Ja.
Nu hoppar vi raskt över till det förfärliga mordet i Malmö. För en vecka sedan när en 31-årig kvinnlig läkare sköts ihjäl och tappade sin bebis samtidigt. Och vi konstaterade ju i fredags när vi pratade om det att polisen var väldigt kaxig. Oh, de var helt övertygade om att den undre världen skulle hjälpa dem i det här fallet. För att till och med de tyckte att det här hade gått över alla gränser. Och man förutsatte ju på något sätt också att den här kvinnans pojkvän som hon hade fått barnet med, den kände rånaren från Danmarks värsta rån i historien, att han skulle hjälpa polisen. Men nu har jag pratat med fåglarna som säger att han pratar överhuvudtaget inte med polisen. Och det kan man ju fråga sig då. Okej, här har hans har han liksom mamman till hans barn blivit kallblodigt nedskjuten och dödad på gatan. Vill inte han hjälpa polisen? Nej, säger fåglarna, skulle han bli känd som en golare? Om han vill leva så håller han klaffen. Och fåglarna har också kontakter i den undre världen i Malmö. Och de som då skulle hjälpa polisen. Och de säger, hjälpa snuten, varför då? De jävla åsen kan fan börja jobba för sin lön. Så jag tror inte alls att Malmöpolisen får någon hjälp här. Och de gör lite sådana här som kallas för shakedowns. De terroriserar olika kriminella med husransakningar och sådär för att, du vet, stöka till det. Men det verkar inte som att någon har fallit i fällan.
Alltså det som, det jag tänker som skulle kunna tala för en upplösning, det är att det är väldigt många som har filmat och fotograferat. Men sen är ju frågan då hur pass bra, det var någon var maskerad och någon var inte, eller hur var det?
Ja, tror det. Men det är klart att tröjor och sånt där.
Men, ja, just det.
Men, då, men det då ska de ju vara rejält kända för att polisen ska kunna liksom känna igen dem på bilden. Och sen så har jag faktiskt också slängt ut lite frågor om det här med Drottninghögsnätverket. Den här 19-åringen som då ägde bilen som de här mördarna stack iväg med. Du vet, jag sa sist att enligt mina källor så är det här liksom bara ett gäng tonåringar som har sålt lite röka och inte alls några sån supersyndikat som man har försökt liksom, du vet, måla upp dem som. Och då har jag fått till mig att det kan faktiskt vara så att polisen slog till mot dem och alltså medvetet målar upp dem för att visa att oh, vad duktiga vi är. Här har vi tagit ett narkotikasyndikat. Och en annan sak som är väldigt oroväckande, att svensk polis börjar bli rejält korrupt. De tjänar så dåligt att många av dem läcker information för pengar. Mm. Eller gör tillslag för pengar. Så det kan ju ha funnits ett rivaliserande gäng som ville att det här Drottninghögsnätverket skulle tas bort från marknaden.
Mm. Ja, jag förstår. Det är mycket, mycket illa. Och det är ju ett tecken på, vad ska vi säga, samhällets sönderfall låter väldigt dramatiskt. Men när sådana saker börjar hända, korruption och så vidare, börjar liksom, det är ju ett allvarligt spricka, en mycket, mycket stor spricka i samhällsbygget, och det brukar borga för, alltså det brukar liksom förebåda sammanfall, sönderfall.
Ja, och jag tror också då att det här har att göra med att man får in helt fel personer som poliser. De som man förut hade rejäla svenska män som liksom blev polis för att de faktiskt ville göra gott för samhället. De väljs ju bort i utbildningarna nu. Nu ska de ha in så många kvinnor som möjligt och så många invandrare som möjligt. De kanske inte alls vill bli polis av den anledningen.
Nej. Nej, det är inte, och det är liksom också sådär att när en korruption kommer in i en organisation så brukar det sprida sig som en röta.
Ja, naturligtvis.
Så att det är mycket dåligt om det stämmer. Men vad har vi för liksom förslag på lösningar då?
Ja, GV han skriver i Expressen att det är väldigt lätt att lösa det här. Man kan göra som den danska polisen. Och han går inte in i detalj på det, men han menar att de är mer, alltså de tar fokus på just de här kriminella nätverken och stör dem hela tiden och gör liksom tillslag gång på gång på gång.
Vilket väl är ett av Moderaternas förslag som de har på sitt lista, det här med stop and search zoner som man ju har i Köpenhamn. Du och jag pratade om det rätt nyligen, att man har gjort, det är en sån zon på Nørrebro bland annat, ja, som är en väldigt nedgången stadsdel i Köpenhamn med mycket så här gängkriminalitet. Men där, det var rätt många år sedan tror jag den danska polisen började med det, att de kan stoppa vem de vill när som helst liksom, bara för att de känner för
det. Ja, men de har gjort liksom mer och mer, för att nu, det senaste är väl något år sedan eller två år sedan när man har, alltså vissa när man sa att Nørrebro, där får vi göra på ett annat sätt än vi får i resten av Köpenhamn. Alltså man har liksom, det här som inte får heta no-go-zoner i Sverige. Men som i Danmark
särskilt
heter...
Särskilt utsatta områden, ja, menar du Ingrid?
I Danmark säger de getton.
Ja, det gör de. De är lite mer rakt på sak.
Och GV säger att de har särskilt dedikerade liksom poliser som jobbar med detta. 250 poliser sysslar bara med gängkriminalitet, och det kostar 300 miljoner kronor per år. Och det är säkert väl använda pengar. Så det är ju faktiskt ett förslag. Och jag vet inte, ska vi ta det här med den här kommissionen de vill tillsätta nu?
Har vi mer? Ska vi inte reda ut det här med den här rapporten först?
Jo, okej, det kan vi göra. Det är ju så att det goda samhället gjorde ju med hjälp av Brå en rapport som de publicerade i maj, juni någonting, och som har fått väldigt dålig uppmärksamhet, naturligtvis för att resultatet inte är vad mainstream-medierna och politikerna vill ha. Alltså de har gjort nu det som Brå själva gjorde 1996 och 2005. Och då ska man veta att den som kom 2005, den rörde perioden fram till 99 eller någonting sånt. Så det fanns alltså inte gjort några studier från millennieskiftet.
Nej.
Vem är det som begår mest brott i samhället? Och den som kom 2005, då stod svenskar, alltså etniska svenskar, för nästan 70% av brotten. Nu för första gången är det är alltså en minoritet svenskar. Vi är trots allt fortfarande i majoritet. Vi är ungefär 70% av befolkningen, står nu bara för 48% av brotten. Och det riktigt obehagliga i denna, det är ju det att det är alltså invandrarnas barn som är absolut mest kriminella. Och då säger de som har tittat på den här att det här är egentligen inte alls konstigt, därför så ser det ut överallt i världen. Det är bara det att i de tidigare rapporterna som man gjorde i Sverige så hade inte detta liksom börjat synas än, utan man trodde då, ja vi i Sverige, här händer det inte. Här är det så att invandrarnas barn, de blir precis som svenska. De är födda i Sverige, de har gått i svensk skola, de har fått liksom, du vet, välfärdssamhället och så. Så här är det helt annorlunda. Nej, den här rapporten visar nu att det är den absolut värsta gruppen invandrars barn.
Mm. Jag ursäkta, mina tankar flöt iväg där mot Bamse, du vet, ledmotivet. Bamse, Bamse, vi kan integrera alla för alla vill bli som svenskar, lalalala. Ja. Jag kan precis se hur man liksom, du vet, korkade, naiva svenska måste jag ändå säga, det ordet är så missbrukat, men det ligger ju någonting i att svenskar är dumma som kor. Ursäkta att jag uttrycker mig väldigt krasst här, alltså. En andel svenskar är det.
Ja, och det är den där blandningen, alltså den här dödliga cocktailen av att liksom korkade, naiva, vad du nu vill kalla det för, och en övertro på vår förmåga. Vi är ju bäst i världen. Det är klart att i Sverige blir det inte så. Det här är ju Sverige för tusan. Och så kan man också säga så, det läskiga, nästa läskiga sak med det här, det är att nej, alltså de här grupperna som man delar in i, det kan man ju göra då med, alltså svenskar är då de som har två svenskfödda föräldrar, och de som är liksom barn, det är de som har två eller en förälder född utomlands. Men i nästa generation, Maria, i tredje generationen, då är det ingen skillnad. För då har de två föräldrar födda i Sverige, fast de är inte svenska. Så det här kommer att försvinna. Det är en av anledningarna till att de inte har velat göra det här nu. Därför att det syns fortfarande så tydligt. Och vi kommer att prata mer om återvandring sen. Men det jag skrev just till Nils Karlsson, du vet han, i Malmö.
Ja. Ja,
miljöpartist.
Före detta miljöpartistiskt kommunalråd i Malmö, ja.
Ja. Att han skrev någonting att det är fruktansvärt att folk börjar prata om återvandring nu. Så skrev jag som svar på honom, jag tror jag vet varför ni inte vill prata om detta. För om vi hade fått återvandring, då hade ju alla kunnat se att kriminaliteten hade ju sjunkit dramatiskt. Vi hade fått tillbaka det trygga och välmående Sverige. Och det vill ni för död och pina inte vara med om, för då blir ju era byxor neddragna.
Vad svarar han på det då?
Han har inte svarat än, så vitt jag har sett.
Han har Asperger, så han brukar alltid svara på allting. Du vet, alltså, så han är så lite tvångsmässig. Men jag bara tänkte att jag skulle nämna det på statistik, en grej ni kan tänka på. Vår vän, kära vän Mark West, har ju skrev häromdagen på Facebook i 1,1 miljoners klubben, Katarina Janouchs Facebookgrupp, att han hade hittat statistik på dödligt våld 1970-2018, och han var helt perplex. Hur kan det dödliga våldet ha sjunkit? Det här kan ju inte stämma. Är Sverige tryggare? Nej, men det är det ju inte. Och du vet, han river sig i hårbotten, höll jag på att säga, kliar sig i håret och undrar hur hänger det här ihop. Och då svarade jag att men det hela är väldigt enkelt, Mark. Det handlar om A, mobiltelefoner som alla har nu med. Man kan ringa efter hjälp med en gång. Två, suverän akutsjukvård som vi har nu. Ja, på 2000-talet, som inte fanns 1970.
Nej, för att våra läkare har tvingats bli väldigt duktiga på knivhuggningar och skottskador.
Precis, så där har du förklaringen. Jag skulle säga att det men jag bad honom, jag vet inte om han har gjort det, det får du gärna göra, Mark, om du lyssnar. Du får gärna kolla upp siffrorna på mordförsök och grov misshandel. För då kommer du få en helt annan bild, nämligen. Alltså människor som har blivit överfallna men inte dött. Tack vare det, och sjukvård.
Exakt,
och
detta har jag ju sagt länge, att detta skulle man alltså titta på, de här siffrorna. Men det har man inte gjort i den här rapporten. Men jag kan säga då, det här är en väldigt bra rapport. Jag tror att en av anledningarna till att det inte skrev så mycket om det då. Ja, mainstream-medierna vet ju varför inte de vill inte skriva om det. Men varför inte ens alternativmedier liksom tog upp det? Jag tror att det är för att den är så, alltså Patrik Engelau som har skrivit sammanfattningen, han är så försiktig med orden, så att man känner när man läser den att man måste själv gå in och titta på siffrorna och själv dra de här slutsatserna, som han inte riktigt gör. Han bara pekar på det, och det är ju Och jag menar, du vet, de här, det var ju så här att för att få göra detta berodde på att det kom några företagare till Portugal och sa, vi är beredda att betala för en sån här undersökning, vill du göra den? Ja, gärna, sa han, men då måste man dels ha någon forskare som alltså, så att det blir akademiskt, det ska vara knutet till något universitet. Mm. Och det var jättesvårt att hitta en sån. Men till sist hittade de, tada, Göran Adamsson.
Aha, okej. Okay. Vår vän. Nej, på riktigt ju. Ja. Mm.
Jo, ja. Och det är ju den här forskaren i, vad är det, sociologi?
Ja,
ja. Ja, som jobbade på Malmö universitet eller Malmö högskola var det väl då på den tiden. Och som skrev en invandringskritisk bok ur ett vänsterperspektiv. Och för han är ju vänster, så han trodde väl då att han skulle kunna säga saker som vi som är mer höger inte kan säga. Men han blev ju bortjagad därifrån. Men nu har han då gjort den här studien, och den skulle också gå igenom, för att få göra så skulle den gå igenom en etikprövningsnämnd. Och där var då 13 personer som skulle säga ja eller nej. Och det blev 6-7. Ja, och de 6 personerna som sa nej, det var de 3 politiskt tillsatta. Och så var det 3 andra. Och, men vet du vem som blev tungan på vågen?
Nej.
Jerzy Sarnecki.
Nej!
Han röstade ja. Hade han röstat nej, vilket ju alla trodde.
Det var konstigt. Det var minst sagt otippat, måste jag säga.
Ja,
så...
Ja, jag vet inte. Jag har intervjuat honom en gång när han sa att ja, men vi behöver inte göra några sådana fler studier, för vi vet att invandrarna, de är överrepresenterade. Det vet vi. Ja,
det är ju det att han hoppar fram och tillbaka i sina resonemang hela tiden ju. Som gör att man blir så totalt förvirrad. Huvudet bara snurrar liksom. För han kan ju säga så ena minuten och sen nästa minut så säger han någonting helt annat.
Ja, visst, det har han ju gjort till sitt adelsmärke. Men i alla fall, den är väldigt bra. Och man kan nu se, vi har lagt en länk till SwebTV som då intervjuade Patrik Engelau. Lades ut igår tror jag, och där går han igenom det på ett mycket föredömligt sätt. Och man kan själv gå in på detgodasamhället.com och där kan man själv läsa rapporten. Och man kan titta på en PowerPoint-presentation och sådär. Och jag tror det är väldigt viktigt, för att det här slår alltså fast att i takt med att invandringen har ökat och ökat och ökat, det är alltså förklaringen till att Sverige är så kriminellt nu. Det går inte att komma... Ja, det är klart vi har vetat det hela tiden, men det är väldigt skönt att få det svart på vitt. Och som sagt, siffrorna kommer från Brå. Det är de som har tagit fram materialet som sen Göran Adamsson har bearbetat.
Finns det någon som på fullt allvar tror att Svenne Svensson plötsligt har blivit helt koko i huvudet och börjar bränna bilar och våldta och... Eller?
Morgan Johansson kanske?
Ja. Ja, det var ju det som jag reagerade på i GVs kolumn som du nämnde innan. Att jag tyckte han tappade lite i trovärdighet där när han nämnde, by the way, att han tycker död mycket om Morgan Johansson och Stefan Löfven. Då bara kände jag, okej. Okay. Han är verkligen helt genomsossig.
Mm.
Med allt vad det innebär av korruption. Men vi ska återkomma till det. Vi ska bara nämna någonting om innan vi återvänder till Malmö, så tycker jag vi ska nämna någonting om det här med återvandring.
Ja, och då är det så att Ivar Arpi på Svenska Dagbladet, vi har ju länge tyckt att han är bra, och han blir tuffare och tuffare. Och jag tror det är en process som de flesta av oss går igenom, att man börjar se saker och så liksom, tar man lite, liksom man droppar lite här och där, och till sist så inser man att herregud, landet håller på att gå under, jag har inte tid, och bara jag måste säga som det är nu. Och då skrev han en artikel igår på Svenska Dagbladet där han alltså tar ordet återvandring i sin mun.
Helt sensationellt.
Ja, och
vi sa ju redan i fredags att det var något på game med det här med återvandring, att det hade börjat bubbla upp liksom ordet i olika sammanhang. Vi kunde inte riktigt liksom sätta fingret på vem som hade börjat, men att det var väl efter UG, alltså Uppdrag granskningsprogram, plötsligt så kände man att det här är en dörr på glänt mot att nämna ordet i alla fall.
Mm. Ja, och vi ska ju säga att de som framför allt har satt det här ordet, det är ju Alternativ för Sverige. Det är ju bara det att det har inte nämnts i mainstream-medierna förut. Men då skriver ju han ju så här, Arpi. Asyl handlar om att ge skydd, inte permanent bostad i ett visst land. Huvudregeln borde vara att de som har tillfälliga uppehållstillstånd återvänder till sina hemländer när så är möjligt. Och det är ju egentligen en självklarhet. Det var så det var tänkt. För det första så var det inte tänkt att folk skulle komma från Afrika och hela jäkla världen hit. Detta blev ju efter andra världskriget, där liksom europeiska länder skulle hjälpa varandra.
Ja, precis. Och det var som sagt var därav Dublinförordningen och allt det här då, att man söker, grundregeln är du söker skydd i närmsta säkra land. Men allt det har ju, alla de här sakerna har ju helt satts ur spel. Det är ju ljusår ifrån vad man tänkte när asylrätten inrättades.
Ja. Och det har blivit så att, som att, alltså man har lyckats lura svenskarna att om väl folk har kommit hit, då måste de stanna här för tid och evighet. Till och med om de har våldtagit eller mördat eller du vet, gett sig på barn som pedofiler och sånt. Nej, de har anknytning till Sverige, nu ska de stanna. Detta är ju fullständigt sinnessjukt. Hade man sagt detta med detsamma så hade alla sagt nej, sån jäkla invandring vill inte vi ha. Men det är som den där kokande grodan, man tar en liten bit i taget och så propaganda. Nu måste svenska folket vakna och förstå. Sverige är vårt land. Vi har rätt att leva trygga i vårt land. Ingen kan kräva av oss att vi ska låta våra barn bli våldtagna för att det är synd om några människor som påstår att de är utsatta för förföljelse eller vad det är.
Nej, men visst, det är som, precis som du säger, det här med kokta grodan, att man har bit för bit malt ner folk till den här punkten där vi är nu. Om du hade talat om, jag tänker ibland på min mamma som jag avled 1997, att vad hon hade sagt om hon hade sett hur det ser ut idag. Vi pratade om henne förra podden också för den delen, att hon var socialarbetare och hon gillade Oriana Fallaci och allt vad det nu var. Och hon var väldigt tidigt på det med det här med islam och förstå att det var något dåligt och farligt och väldigt kvinnofientligt framförallt. Men alltså om hon hade, hon var verksam i Malmö, hade hon kommit till dagens Malmö så vet inte jag om hon hade kunnat tro sina ögon, om hon hade känt igen sig överhuvudtaget.
Nej.
Och då är det alltså bara 22 år sedan hon dog. Men det är en helt annan, ja, hon hade nu lika gärna kunnat landa på en annan planet. Alltså.
Ja, men så är det ju. Och det är ju därför att vi som lever mitt i det, vi märker inte det förrän vi plötsligt liksom, herregud vad har hänt? Och då var det ju så att Ivar Arpi, han skrev ju då att istället för att prata om hur många invandrare ska vi ha, så är det väl bättre att vi gjorde ett mål för återvandring. Hur många ska vi försöka få med att återvandra varje år?
Och vad händer då? Folk.
Alltså helt galet. Kristina Lindqvist som är en kulturskribent på DN. Hon skriver på Twitter: din vidriga jävla rasist, hur vågar du? Och det här säger väldigt mycket. Så det är de här goda människorna. Om någon ur den egna flocken vänder sig åt ett annat håll och säger, nej vänta nu, det här har ju blivit helt, då slår de till. Det är där ingen måtta på hur mycket hat de spyr ur sig och hot. Hur vågar du?
Hur vågar du? Det är intressant att hon formulerar sig så här. Jag såg i förmiddags att hon nu har bett om ursäkt och raderat tweeten.
Okej.
Hon blev så triggad. Ungefär var väl hennes ursäkt då. En annan som tydligen blev triggad fast på ett annat sätt, det var ju då Jens Liljestrand, den briljante biträdande kulturchefen på Expressen. Det är han och Lars Lindström och Anders Lindberg.
Ja, någon skrev på Twitter, vad är det med namn som börjar på Li?
Ja, det uppenbarligen är det ett tecken på att man har undermålig förståelseförmåga. För att han skriver, citat, min mamma är inflyttad i Sverige sedan drygt 45 år. Är det alltså numera SVDs ledares linje att hon ska tvingas återvandra? Eller räcker det med ett svenskt test? Vore bra att veta innan jag förnyar min prenumeration. Nej, förlåt, jag kan inte ens hålla mig allvarlig.
Alltså. Nej.
Det är för dumt. Det är bara för dumt. Tror han att han är rolig på något sätt?
Eller? Nej, jag tror det var någon svarade honom på Twitter. Risken när man försöker att liksom göra sig dum är att man faktiskt framstår som helt korkad. Som dum.
Jag vet vem det var. Det var Mats Skogkör.
Ja, ja, just
gamla
det.
Gamla kollega. Ja. Så är det, gumman. Ja, nu måste vi tillbaka till Malmö.
Ja, nu måste vi tillbaka till Malmö. Där latrin, det vill säga Katrin Stjernfeldt Jamme, går i bräschen för den totala förstörelsen av Malmö. Som naturligtvis kommer att bli den totala förstörelsen av Sverige. Och nu såg vi att även Henrik Jönsson, youtubern, har bestämt sig för att lämna Malmö.
Mm. Han var rasande.
Aldrig sett honom så upprörd
och så berörd. Han hade tårar i ögonen. Och vi har ett litet klipp här, så kan ni höra själva.
Det rör sig inte om utanförskapsproblem. Det rör sig inte om klyftor. Och det rör sig inte om integration. Det rör sig om att er impotenta politik har tillåtit brutala gangsters att härja fritt i vår stad i över 20 års tid. De skrattar åt er vekhet, era dialogpoliser, era optimistiska hobbyprojekt för integration i utanförskapsområden. Som om en kokaingangster som drar in 160 000 kronor skattefritt i veckan skulle lägga om sitt liv och bli ett duktigt fackanslutet 7-Eleven-ombud för att ni erbjuder en skattefinansierad workshop i papier-maché-tillverkning av dockteater i Rosengård. Välfärdssatsningar. Förebyggande. Det är så tondövt, filterbubblat att klockorna stannar. Och samhällskontraktet är nu så farligt nära att rämna på allvar och rämna. Att utspel om förbättrad välfärd i det närmaste låter som hovet de sista veckorna innan Versailles föll.
Let them eat cake.
Malmö är min stad också. Jag växte upp här. Jag lekte på ställen där vi nu måste placera krypskyttar. Jag gick på fest här, jag blev förälskad här. På platser som nu tvättar pengar och drogkarteller. Jag byggde mina första verksamheter i Malmö och jag står nu i begrepp att själv lämna staden och ta polisens råd. Och det här är mitt fel att det blev så här. Det är mitt och alla andra vettiga människor i den här stadens fel eftersom vi har låtit er hållas. Med er genomusla, kriminellt odugliga vanstyre år ut och år in. För att vi inte iddes i demokratisk ordning slänga ut er med huvudet före.
Det är mycket, mycket starkt och jag kan erkänna att jag började storgråta när jag såg det här klippet första gången.
Ja, jag får stor klump i halsen.
För att jag kände han liksom... Han satte fingret så på min fruktansvärda sorg över min hemstad Malmö. Nu just när han säger det här, Malmö min stad också. Mm. Jag kan knappt säga det nu heller. För det är så jag har känt så länge. Och min man också, som också är född i Malmö, uppvuxen i södra Malmö. Där man numera typ inte kan vistas överhuvudtaget. Sveket. Jag tror det är mycket det. Det är sveket. De har svikit oss alla.
Ja, men jag tycker att det är väldigt bra när han säger att det är mitt fel. Det är mitt och alla andras fel som inte har orkat slänga ut er. Och det tycker jag är en bra alltså självanalys. Och det skrev ju även Ann Heberlein om faktiskt.
Mm. Ja, precis. Hon skrev ganska roligt om det här, den här typen av person som liksom försvarar Malmö med näbbar och klor. Det är en viss typ av människa, en sån här lite kanske miljöpartist eller vänster upp som liksom tycker att allting är bra, att vi älskar Malmö och mångfald och sådär. Och de har ofta flyttat in någon annanstans ifrån Småland ofta, eller ja, någon annanstans kanske i Skåne eller sådär. Och så flyttade de då till att börja med till Möllan, Möllevången. Men sen när det började bli stökigt där, då har de nu flyttat ut till Limhamn och kranskommuner som Vellinge och Lomma och Staffanstorp och sådär. Och det, som Ann Heberlein faktiskt så skarpsynt skriver, så är ju risken stor att ska de då förstöra de kommunerna också nu med sina idiot-vänsterröster.
Ja, det är ju det som är problemet. Alltså, de tyckte det var så himla chikt och bohemiskt på Möllevången. Men när deras barn skulle börja skolan, då var det inte så roligt längre. Då blev det white flight. Och nu när det skjuts och så. Och, men de har ju inte förstått. De bara lämnar ju Malmö. Och sen kommer de till Staffanstorp kanske. Och så börjar de rösta för den politiken där. Och så kommer de att förstå. Så jag tycker det är rätt roligt när de skriver på slutet. Jag tycker ni ska stanna i Malmö. Stanna, engagera er och ställ krav på det politiska styret. Ja. Framförallt byt ut dem till nästa val. Men det är ju, jag förstår ju samtidigt människor, både du och jag har ju skrivit krönikor om att lämna Malmö medan tid är. Därför att på något sätt, jag tror inte att det går. Därför att sossarna har ju med sin valboskapsimport se till att de sitter kvar så länge. Så jag menar, jag tror att det tåget har redan gått. Låt Malmö gå under istället och bli ett varnande exempel för resten av Sverige.
Det säger ju Henrik Jönsson i sitt klipp. Det här var ju bara ett litet snutt som vi har klippt ut. Det som vi spelade upp. Han säger det, Malmö är en döende stad.
Ja.
Och ta detta som ett varnande exempel resten av Sverige, att gör inte så här, och ni som bor på andra ställen, gör allt ni kan för att förhindra att samma utveckling sker på era orter.
Och för, men, då när han säger det här med att han ska lyda polisens råd, då är det ju så att Henrik Jönsson blev ju ett namn när han hade haft inbrott i sin lägenhet och polisen kom dit och gav honom tipset lämna Malmö, för det här går inte liksom. Vill du vara säker på att inte få inbrott eller bli nedslagen, lämna Malmö. Och då skrev han en ledare i Svenska Dagbladet om detta, en sån här inte insändare, men han fick den publicerat på ledarsidan, var på Sydsvenskan, gick i taket och det var fruktansvärt. Och han har ju kämpat i 2 år, men säger nu snart före detta Malmöit.
Ja, nej, alltså det se gärna hela klippet, för det var oerhört snabbt. Han började nämligen att prata om samhällskontraktet. Det är en lång uppbyggnad fram till att han blir så här förbannad och ledsen som han är i det klippet som vi spelar upp, där han pratar om varför man liksom inte kan, du kan inte börja ett samhällsbygge i den änden med sociala behov och självförverkligande och liknande, utan du måste, det som en pyramid, du måste liksom tillgodose de basala behoven först.
Skydd, trygghet, försvar.
Precis. Och där är ju inte Malmö längre att de styrande kan garantera din trygghet och din skydd liksom.
Nej, och uppenbart så tycker Latrin och hennes gäng att det fortfarande ska liksom, det är integrationssatsningar, det är fler basketkorgar, det är fritidsgård, ja, de är fortfarande på den idiotnivån.
Det är det han blir så förbannad över, att hon hennes reaktion var då förebyggande åtgärder och vad var det mer? Förebyggande åtgärder och sociala insatser. Det är det han kallar för tondövt. Att i detta läget när liksom huset brinner för fullt säga, vi kanske skulle skaffa några brandvarnare. Det är inte konstruktivt.
Nej, verkligen inte. Men som sagt, jag tror att Malmö är dömt till undergång. Det är väl till och med folk som kallar det för All Malmö. Det är som ett mini-kalifat. Och snart kommer sharia att råda där. Och då kanske man inte kan flytta därifrån. Man kanske inte får flytta därifrån. Och kanske sätter upp, du vet, spärrar in till stan och ut från stan.
Ja, Johansson har ju gjort sådana memor tidigare med bilder på Malmö som flykten från New York, du vet. Alltså som en avspärrad zon där det bara finns kriminella.
Jag kommer ihåg en bok jag läste för 10-15 år sedan som var en sån här dystopi. En tragisk framtidsskildring. Där våldet hade blivit så katastrofalt i Malmö att polisen och myndigheterna bestämde sig för att skicka ner alla de kriminella i... vad heter gropen i Limhamn där?
Ja, kalkbrottet.
Kalkbrottet, ja. Mm. Ett jättestort hål. Och så fick de ta ihjäl varandra där.
Okej. Okay.
Det är kanske där vi hamnar så småningom. Men nu har ju ändå Mikael Damberg, nu har han ju
sträckt ut en hand.
Ja, han vill ju tillsätta en slags trygghetskommission för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Och vad är det då han erbjuder?
Ja, alltså han bjuder ju in till samtal. Mm. Men alla får vara med utom SD. Så att jag vet inte, trovärdigheten i detta känns väl så där, alltså i detta allvarliga läge göra den markeringen mot SD, det är, jag tycker det är mycket även för sossarna, alltså även om de är vidre i största allmänhet så.
Ja, och så, jag tror dessutom att det är kontraproduktivt. Det här hade gått alldeles utmärkt för 5 år sedan. Det kommer inte att fungera idag. Och nu var ju tydligen Damberg och Kristersson i Agenda igår. Jag har inte sett det själv, men jag har läst om det. Och då sa väl inte Kristersson någonting där. Men sen gick han ut och skrev någonting på Twitter, va?
Facebook. Ja, därför att Danmark gjorde det här utspelet då med samtal och du vet bla bla bla. Och förklaringen till att SD inte får med det är att deras förklaringsmodell är för grund i frågan om gängkriminalitet.
Åh, herregud, vem är det som har en grundanalys? Vem är det som inte fattar ett enda dugg?
Ja, men det intressanta är ju då att Moderaterna genom Ulf Kristersson nappar tydligen inte på detta betet då, va? För att det är ju ett försök att splittra den nya konservativa alliansen såklart med SD, KD och M. Utan Kristersson går ut på Facebook och skriver: det är bra att regeringen bjuder in, men det är fel att inte alla får vara med. Stefan Löfven talade så sent som i helgen om nationell samling. Då började man inte med att utesluta företrädare för drygt 17% av väljarna. Väljare som är precis lika utsatta och lika oroade över den grova brottsligheten som alla andra i Sverige, säger han och avslutar inlägget med: så gör nu om och gör rätt, bjud in samtliga riksdagspartier till dessa diskussioner.
Ja, och hur ställer sig KD, som är den tredje parten i den här tänkta konservativa alliansen?
Där har vi ju väntat på ett utspel från Ebba, men jag vet inte, hon kanske har annat för sig idag. Men däremot deras gruppledare Andreas Karlsson skriver på Twitter: varför utesluter regeringen SD i samtal om att lösa problemet med gängkriminalitet? Det är förstås rimligt att en nationell samling inrymmer alla partier i riksdagen. Låt alla delta. Handlar om att respektera väljarna, och det behövs gemensamma lösningar över partigränserna. Så KD verkar också vara med på båten att de inte låter sig luras av den här finten.
Nej, för det är ju en fint. Det är ju för oss, du vet, sticka, alltså få en spricka där igen. Få det tillbaka till så som de vill ha det. Att alla ska vara mot SD. Men på tal om det här med grundanalys, så vill jag Toklandet, som är en ganska rolig blogg, han har sammanställt en massa stoligheter som politikerna har sagt. Och då kan jag bland annat läsa att den 5 september 2017 var Morgan Johansson, diktatorn från Höganäs, varm på besök i Malmö i Norra Grängesbergsgatan, som är ett av alla de här vansinnesområdena. Och rubriken lyder: Morgan Johansson : vi är på väg att knäcka den organiserade brottsligheten.
Gode.
Det är alltså den regeringen som tycker att SD har grunda analyser, när de själva så sent som för 2 år sedan bara helt felaktigt, lögnaktigt påstod att de hade någon slags kontroll över detta.
Det är ju som Henrik Jönsson säger då där i sitt klipp, att det här handlar inte om utanförskapsområden och så vidare och sociala insatser och blittenplatten. Det handlar om professionellt organiserad brottslighet. Mm. Är du med? Där handlar det om karteller som framförallt slåss om Malmös drogmarknad. Mm. Och det är som Henrik också säger, detta vet alla som bor i Malmö.
Ja.
Har alltid vetat.
Ja.
Så det är inget.
Och jag vill också här passa på att ta upp det här. Jag är faktiskt väldigt förvånad över att den här artikeln fortfarande finns kvar på nätet. För 2005 skrev Sydsvenskan en artikel som hade rubriken: Malmöbo flyttar bort från invandrarna. Då hade nämligen kommunen frågat och tyckte de att det var väldigt många malmöbor som flyttade och tyckte att det var problematiskt. Varför vill inte stanna kvar i vår fina stad? Och då skickade de ut en enkät till folk som hade flyttat. Och då svarade väldigt många att det beror på att det är för mycket invandring. Vi känner oss inte hemma längre.
Och denna, 2005.
2005, det är 14 år sedan. Och sen har man ju inte gjort några sådana enkäter naturligtvis längre. Och om man gjorde det så skulle aldrig Sydsvenskan skriva om det.
Nej, men vi skrev om det på .se, kommer du ihåg det?
Ja.
Jag. Mm. Jag intervjuade Ilmar Reepalu som då var kommunalråd i Malmö om detta. För det fortsatte ju, alltså, och det eskalerade ju. Mm. Utflytten, alltså den här white flighten från Malmö, och han erkände ju att så var fallet och sådär, men sen var han ju soste, så att det var ju, gick inte att få något rakt svar på hur man skulle liksom, du vet, lösa den här problematiken. Mm. Och där håller han på att orma sig som en mask, kommer jag ihåg. Mm. Och det gick inte liksom att för honom. Nej, vad konkret vill ni göra för, du vet.
Men det är ju bara att gå in och titta på, alltså, valmyndighetens sida. Man kan titta på olika distrikt. Går man in och tittar på Rosengård och Herrgården till exempel, som är det värsta området på Rosengård, så är det liksom typ 97% som röstar på sossarna.
Mm.
Så de kan ju inte säga hur det är.
Nej, nu ljuger du. Det var 88% när jag såg siffran senast, och sen var det typ 6-7% på Vänsterpartiet. Mm.
Så totalt är det ju över 90% som röstar vänster.
Ja.
Och så, jag menar, de kan ju inte. Alltså de är fullständigt bakbundna. För även om de skulle se allt detta och säga det är bara, i princip bara invandrare som håller på med detta, så kan de inte göra någonting åt det. De kan inte prata om det, för det är deras väljare.
Mm. Ja, precis. Det är deras valbudskap som de har importerat, ju, så att de kan inte göra sig till ovän med dem. Så med andra ord, moment 22 får bort dem från makten i Malmö åtminstone.
Ja, men hur ska det gå till?
Ja, men det är det så här, moment 22. Mm. Alla icke-boskapsmänniskor flyr ju.
Ja, just det. Så att... Men man kan ju säga att det verkar ju som att fler och fler malmöbor är väldigt missnöjda med Katrin Stjernfeldt Jamme, latrin. Mm. Ja,
ja.
För när hon invigde Malmöfestivalen för ett par veckor sedan, så var det faktiskt en hel del som buade åt henne när hon kom upp på scenen och härmed förklarar jag Malmöfestivalen invigd.
Mm.
Intressant.
Ja, nej, det gläder mig, höll jag på att säga. Det är ju oartigt att bua åt folk, men det, jag tycker någonstans att hon förtjänar det. Så att,
Ja, definitivt. Jag menar, det är ju det enda. Vi kan ju inte gå och vänta i 3 år till på ett val. Alltså, det enda folk kan göra nu, det är antingen flytta eller på allvar visa jag har ingen respekt för dig längre, jag avskyr dig, jag tänker bua ut dig.
Mm. Ja, så är det. Fortsättning följer vad det gäller Malmö. Har du något mer att tillägga?
Ja, jag tänkte att när vi ändå pratade om att att ordet återvandring har kommit på tapeten igen, eller äntligen, så vill jag säga att Björn Ranelid, som ju också blir tuffare och tuffare i sina krönikor i Kvällsposten, han skrev nyligen avskaffa uttrycket alla människors lika värde. Vilket är någonting vi har pratat om miljoner gånger, att det är klart att ett nyfött barn, där har alla lika värde, men sen beror det på vad du gör av ditt liv, hur stort värde du har för mänskligheten. Och exakt detta skriver han om i den här krönikan. Att mördaren är inte lika mycket värd för mänskligheten som en självuppoffrande moder med 6 barn och så vidare och så vidare.
Det fantastiska är ju att även när du förklarar detta för folk på Twitter, så fortsätter de ändå tjafsa emot att alla människor har ett okränkbart värde.
Ja, så alla de som kränker andras okränkbara värden, de är också värda lika mycket. Nej, men alltså, det här är helt stolligt, och jag har ju träffat på såna här människor och sagt, men du menar väl inte på fullt allvar, tänk på dina egna barn. Tycker du att grannens barn är lika mycket värd? Ja! Okej, så du skulle inte rädda dina egna
barn? Totalt hjärntvättade. Ja, men det är det jag säger. Blivit lobotomerad,
ja, eller? Alltså... Det är galet. Men alltså, och jag såg en liten intressant YouTube-video som handlade om varför folk inte kan ta till sig fakta. Och då är det så här att vi fattar nästan alla våra beslut baserade på känslor. Och om de här människorna som har den känslan att det är då fint att tycka att alla människor är lika värda och sådär, och du kan inte, ju mer fakta du ger dem, desto mer cementerar de sig i sin åsikt.
Förlåt att jag skrattar, men det är bara så vansinnigt, alltså. Ja, men... vad ska vi säga till lyssnarna då? Hur ska de bemöta sådana här människor?
Det fanns faktiskt ett förslag att man ska försöka hitta någon gemensam nämnare med den här människan. Om du är en mamma till exempel, och du pratar med någon annan mamma som är helt liksom på det här, så säger, men du och jag, vi är ju båda mammor. Mm. Och när du tänker på dina barn, jag tänker så här när det gäller mina barn, att jag är jätterädd för att de ska bli våldtagna, eller vad det nu kan vara. Hitta någonting du har gemensamt med den här människan, för att Och kanske själv säga, jag har ju haft fel. Det är två bra saker, att man hittar någonting som man kan vara överens om, att vi är ju samma grupp, du och jag.
Ja,
att du själv också har haft fel, så det inte blir så himla läskigt att erkänna att man har haft fel.
Det var väl så, Elise Rydahl som du tyckte så mycket om, hon som talade på någon konferens.
Swebb-TV-konferens, och som blev intervjuad av Swebb-TV, den före detta vänsteraktivisten.
Jag får mig att jag läste om henne någonstans att en av de grejerna som gjorde att hon började vakna, det var att hon träffade på många sverigedemokrater som var djurvänner. Hon var själv liksom så väldigt engagerad i djur och djurs rättigheter och stor djurvän liksom. Så där hittade hon, och det, jag vet inte om det var liksom hundar eller vad det var liksom, men hon träffade väldigt mycket SD-are i de här djursammanhangen liksom. Mm. Och började då känna, va? Vänta, det här stämmer ju inte liksom, att de skulle vara hatiska, hemska människor om de bryr sig så mycket om djur. Det kunde hon inte få ihop.
Nej. Nej,
så det är ett exempel på gemensamma saker som man kan utveckla om ni träffar andra hundägare.
Ja, du och jag som är hundägare.
Ja.
Inte vill vi att araberna ska tvinga bort oss från hundbadplatsen på Ribban till exempel.
Till exempel, ja. Mm. Ja. Ja. Nu får det vara bra.
Nu får det vara bra för idag. Och då önskar vi alla en trevlig vecka. Det känns lite som att det är höst i luften nu. Så fort det har blivit september så känns det lite mer krispigare i luften.
Temperaturen här i Trelleborg sjönk med typ 10 grader på en dag. Mm. Så fort det blev september. Mm. Väldigt konstigt, kan vara en tillfällighet, jag vet inte. Men om ni vill värma oss lite i höstmörkret, så tänk gärna på oss med Swish och Bankgiro och PayPal. Och månadsgiveriet på hemsidan ingridochmaria.se.
Just precis, och hjälp oss att sprida poddarna naturligtvis. Ja. Då säger jag puss och kram.
Hej då! Thank you.